Ni lyssnar på Radio Tyresö. Jag heter Ann Sandin Lindgren och nu har jag fått hit en person till våran studio som har blivit intervjuad förut, fast det var för länge sedan, eller hur? Välkommen Bosse Gripenfors.
Det var så länge sedan så jag kommer knappt ihåg vad jag sa för något då.
Nej.
Men det var en spännande upplevelse. Jag hoppas den här blir lika spännande.
Ja, när var det förresten du blev intervjuad?
Ja, vilken bra fråga. Massor med år sedan.
Ja, massor med år sedan.
Ja.
Då var vi nere i Forellskolans nedre del, va? Du kommer inte ihåg var?
Nej.
Nej, men det gör ingenting. Det gör ingenting.
Det var mörkt, det var på kväll.
Ja, det var mörkt. Exakt.
Ja. Ja.
Bosse Gripenfors.
Ja,
du är Tyresöbo.
Ungefär 35 år tillbaks.
Ja, det är godkänt.
Ja, då är man nästan en Tyresöbo.
Det är klart man är Tyresöbo.
Lite nykomling fortfarande.
Ja, lite nykomling. Ja. Ja.
Jag börjar bli inkörd på Tyresö.
Ja, och nu får du berätta, hur har du och jag träffats?
Vi träffades på någonting som heter Nostalgifika på Bygdegården.
Ja.
Och det är en spännande historia som jag faktiskt var, det var tredje gången jag var där.
Jaha.
När vi träffades. Så det är en ny upplevelse för mig, men det är någonting som jag tänker fortsätta med, för att där träffar man väldigt spännande människor.
Ja, tala om vad det är för någonting, för det kan vi gott göra reklam för.
Ja, det är Bygdegården som anordnar en träff en gång i veckan under vissa delar av året. Där Tyresöbor får komma och ta en fika och någonting lite till. Kostar 40 kronor, det är ju klart överkomligt. Och så får man prata lite skit med varandra.
Ja.
Prata lite Tyresö och lite annat.
Ja.
Smått och gott överhuvudtaget.
Och det är ganska otvunget.
Det är lätta
former.
Det är väldigt otvunget. Och som alltid så är det ju ett bra sätt att träffa andra människor på.
Ja.
Möten med andra människor ger ju så otroligt mycket. Om man bara vågar.
Precis. Och där var det också en kompis till dig.
Affe Glesing
var
där. Och Affe Glesing är initiativtagare till Lelles bok med historier och annat.
Ja.
Och Affe Glesing det är också en sån här sak som möten med andra människor jag har träffat på Coolskolan.
Just det. För det är det vi ska prata om egentligen också. Bland annat.
Mycket din sjukdomar.
Ja, men och hur du tar det.
Ja.
Mm. Men nu måste vi börja från början. Man måste alltid börja från början. Var stod Bosse Gripenfors vagga?
Jag föddes på Södra BB.
Ja, men det är rätt sida av stan.
Ja, det är rätt sida av stan. Jag växte upp i Hammarbyhöjden.
Ja, ännu bättre.
Och lite grann på Söder hos mina morföräldrar. Så att om någon frågar mig om jag skulle vara sån här fanatisk fan av något lag, så vore jag en svikare om jag inte sa Hammarby.
Ja, där har vi det.
Det finns ju andra mig närstående personer med samma uppväxthistoria som inte alls är Hammarbyare, utan de är någonting annat. Och det har jag svårare att förstå, men det är deras sak.
Men man kanske ibland vill vara motvalls när alla tror på samma lag. Det kanske är sånt.
Ja, men det här var ju på den tiden när Hammarby det var ingen legion.
Nej.
Utan det var folk som spelade i Hammarby. De hade oftast en anknytning
de
till
kom
Hammarby.
Från Söder.
De kom från Söder.
Mm.
Och det
är kompisarna som spelar.
Idag så kan du ju hålla i princip på vilket lag som helst.
Ja.
Som du tycker är bra. För att det finns ju ingen personlig relation till det.
De köps och säljs.
Absolut.
Mm. Så, Söder, var gick du plugget någonstans?
Jag gick i Hammarby, i Nytorpsskolan.
Nytorpsskolan?
Ja.
Var ligger den någonstans?
Den ligger på rakt 100 meter ner från där jag bodde på Lidköpingsvägen.
Jaha, okej.
Okay. Så att jag kunde i princip rulla ner på till skolan på morgnarna.
Jag tror jag läste på din Facebook så att du gick på Kärrtorps gymnasium också.
En kortare period.
En kortare
det
period?
Det är ingen av mina stoltare upplevelser i livet.
Nej, för där gick ju väldigt mycket Tyresöbor.
Okej.
Okay. Därför att då, på den tiden, när du var ung, får jag fråga hur länge sedan det var när du föddes då?
När jag var ung, jag är fortfarande ung.
Okej, du är ung.
Åtminstone i sinne. Jag är född 1953.
Ja, och på den tiden när du, om du hade bott i Tyresö och börjat gymnasium, så hade vi inget gymnasium här. Så vi bussades ju alla Tyresöbor då för den tiden, på 70-talet, till Kärrtorp.
Ja, det var ingen som stötte ut det när ni kom dit.
Nej, men jag tänkte du kanske hade då en massa klasskamrater från Tyresö.
En och annan har jag sett nu på Facebook som faktiskt bor, men det visste inte jag då.
Nej.
Och min studiemotivation var, det var lite si och så med det. Så att det slutade efter 1,5 år.
Ja, men det är väl okej. Vad gjorde du då då?
Då började jag jobba faktiskt. Det tog en liten stund att söka jobb, men på den tiden så var det lättare att få tag på jobb.
Ja, det var faktiskt.
Så att då började jag på NK i Farsta.
Jaha.
Och jobbade där först som julextra.
Ja.
Skötte mig uppenbarligen så pass bra så att jag fick frågan om jag ville jobba vidare. Och sen så skulle jag rycka in i lumpen.
Mm.
Så att jag gjorde min militärtjänstgöring på Gotland. Och när jag kom tillbaka därifrån så hade jag en anställning på NK Farsta.
Och på den tiden var ju Farsta ett väldigt modernt centrum, va?
Ja,
det var bland det finaste man kunde åka till härifrån. För vi hade inte heller speciellt mycket bra affärer här i Tyresö. Som närmaste systembolag när jag var liten, då var det Farsta.
Okej.
Okay. Så mina föräldrar åkte dit.
Ja.
Vi handlade...
Inte du?
Nej, men jag åkte med bilen. Men alltså, när jag blev vuxen då kunde vi gå på systemet, då hade vi ett systembolag.
Mm. Vilken tur du hade.
Men okej, du jobbade då på NK i Farsta. Mm. Och sen då?
Alltså slumpens skördar är både spännande och fantastiska skulle jag vilja säga. Jag behöver inte dra hela den historien, men det var en hund som gjorde att jag sa upp mig och bytte jobb.
Aha.
Den hunden kunde inte vara ensam på dagarna och mig närstående hade tagit hand om den där hunden, köpt den där hunden som valp. Och tyckte att nej, kan den inte vara ensam, då gör vi oss av med hunden. Och det tyckte inte jag, utan då sa jag att då tar jag hand om den där hunden. Och så bytte jag jobb och blev tidningsbud, för då kunde den där hunden följa med mig.
Åh, tidningsbud?
Japp, då behövde han aldrig vara ensam.
Hur gammal var du då?
Jag började 1976.
Då kunde man nästan liksom försörja sig på att vara tidningsbud, va?
Då kunde man försörja sig på att vara tidningsbud. Det var alltså helt och hållet beroende på hur mycket man jobbade. Ja. Man kunde jobba hur mycket som helst i princip.
När gick man upp då?
Ja, alltså det här har ju varierat lite grann när tidningarna har kommit på nätterna. Men säg att man började någon gång i 2, någonting sånt.
Vad delar du någonstans?
Ja, jag började ute i Tyresö.
Jaha, du delade här ute?
Jag började ute på, körde extra ute på Fornudden.
Men du bodde inte här då?
Då bodde jag inte här, då bodde jag i Farsta.
För det har jag också fattat att man kunde liksom... Det var ju många som gjorde så. Att de var tidningsbud och pluggade och sånt. Och
ja, det kunde du göra. Och faktum är att de avtal som träffades ett tag efter det här, efter jag började där, det är de bästa avtalen som tidningsbuden har haft.
Nu tror jag inte det går att försörja sig alls. På vad tidningsbud, va? Jag tror man tjänar väldigt dåligt som tidningsbud.
Ja, man tjänar ju inte alls lika bra som man gjorde då.
Nej.
Och när du frågar mig hur mycket man tjänar, så till historien så hör att jag är fortfarande anställd som tidningsbud.
Jaha!
Jag har varit anställd i 43 år. Sen 2012, slutet på 2012, har jag varit långtidssjukskriven.
Just det. Vad heter det, din arbetsgivare idag?
De hette och heter Pressens morgontjänst.
Just det, Pressens morgontjänst. Mm. Så du har alltså jobbat med det i stort sett hela ditt vuxna liv, att springa i trappor och...
Ja, från det jag var 23 år.
Och gått upp klockan 2 eller 3 på nätterna?
Ja, och till saken hör att de första 36 åren så var det 7 nätter i veckan. Jag hade en anställningsform som gjorde att jag jobbade 7 nätter i veckan.
Och sen då, när var du ledig?
Ja, vi var lediga 11 dagar per år.
Aha.
De röda dagarna när det inte kom någon tidningar. Och sen så skulle man ju ta semester då, men ville man inte ta semester så gick det bra att låta bli det också.
Jaha.
Ja.
Hur har det jobbet varit då?
Jag har trivts med jobbet ganska så länge måste jag säga. För att man sköter sig själv i mångt och mycket. Du får vara med om årets växlingar på ett sätt som andra människor inte får.
Du
åker omkring, det finns inte en människa ute, det finns massa djur ute, solen går upp. Du får vara med om alla förändringar som ser du från dag till dag. Mm. Och det, på det sättet så är det fantastiskt.
Mm, okay.
Men sen är det ju också frågan om, springer du i trappor eller kör du bil? Och jag har gjort både och, men på slutet så körde jag bil.
Men har du haft kollegor som har jobbat lika länge som du? För jag trodde att det här att vara tidningsbud var ett tillfälligt jobb, man hade några år och sen så gjorde man någonting annat. För så har jag uppfattat det med folk.
Ja, det har varit ganska vanligt att det är på det viset. Men det finns även de som har jobbat länge, men de blir färre och färre.
De blir färre och färre.
Ja, det blir de.
Men ditt liv förändrades.
Ja, i vilken gång?
Ja, jag vet inte. En av de första tänkte jag. För det hände saker.
1999 fick jag en hjärnblödning.
Du fick en hjärnblödning. Ja. Du heter det hjärnblödning.
Ja, det var en stroke. Men ja. Det finns ju två att välja mellan. Det ena är en blödning och det andra är en propp. Och jag fick en blödning.
Okej. Okay. En blodåder i hjärnan gick sönder.
Ja, den stora blodådern gick sönder i hjärnan.
Vad hände? Var och hur?
Hemma. Jag bodde ensam då. Ja. Tillsammans med min dåvarande hund. Mm. Ute i Racksta.
Aha.
Och jag blev liggandes i över ett dygn innan jag kom in på sjukhus. Jag blev bara medvetslös. Jag fattade inte att det hade gått ett dygn. Jag trodde att det var samma kväll jag vaknade. Men jag fick sån huvudvärk så att jag kunde inte stå upp. Utan jag la mig ner på golvet. Och där vaknade jag ett dygn senare.
Så du vaknade i alla fall av din hjärnblödning? Du kunde röra dig?
Jag tror att jag är ganska medveten om hur. Därför att när jag kom hem igen sen. Det tog en månad innan jag kom tillbaka igen. Och fick hem min hund igen. Då lät inte han mig ligga någon annanstans än i sängen. Låg jag på golvet eller låg jag i soffan så kom han fram och slickade mig i ansiktet tills jag reste på mig. Jag tror att han väckte mig. Han höll på tills jag vaknade. Min första upplevelse på riktigt av svensk sjukvård. Som jag är så full av beundran för. Och nu kommer vi in på någonting som är viktigt för mig. Vi är så duktiga på att klaga på saker och ting. Mm. Med viss rätt i somliga fall. Sjukvården tillhör en av de sakerna som får väldigt mycket skit. Och de anställda får väldigt mycket skit.
Mm.
Jag är lite less på det. Därför att de som jobbar med det här, de är helt fantastiska. Sen att det finns resursbrister och andra politiska beslut som gör att de inte får möjligheten att göra det de vill göra. Det är en helt annan sak.
Mm.
Det finns så fantastiska människor som har hjälpt mig på så många olika sätt.
De är ju proffs. Får man tillgång till svensk sjukvård så är det bland det bästa i världen, sägs det ju.
Den läkaren som opererade min hjärnblödning. Honom träffade jag efteråt och han talade om för mig att vad gäller hjärta och hjärna så var då, det här var ju 99, svenska läkare tillhörde de bästa i världen.
Ja, så är det.
Så att vara född i det här landet, det är att, vad avseende det här, det är att ha dragit den största vinstlott man kan göra.
Precis.
Den vården jag fick i samband med den här hjärnblödningen, dels operation, dels på intensivvård efteråt, den kostade 500 000.
Mm.
För det betalade jag 70 kronor om dagen i vårdavgift.
Och så känner man ju så fort det händer någonting när det blir allvarliga saker. Det är fantastiskt. Inte det som folk klagar på idag, inte det att det är svårt att komma in i sjukvården. Alltså den är svårtillgänglig nu därför att den är överbelastad. Så det är svårt att få tider.
Det ligger en viss sanning i att man måste vara frisk för att orka vara sjuk.
Ja.
För man måste vara lite envis, man måste utnyttja sina rättigheter, man får kämpa en hel del själv. Och vissa orkar det och vissa orkar det inte.
Nej, precis så.
Och sen så gäller det att ha lite tur. Som vi nu, om vi nu nämner det vid namn Aleris. För det faktum är...
Gamla Tyresöhälsan.
Tyresöhälsan Aleris heter den.
Tyresöhälsan.
De hade svårt att behålla sina läkare.
Ja.
Varför, det kan vi spekulera om. Det är inte så intressant.
Nej.
Men det gör att kontinuiteten... Den försvinner.
Ja, man vill gärna träffa samma läkare.
Den läkare jag kommer till nästa gång, han har ingen aning om vad som har hänt. Man får dra hela historien igen. Till skillnad från den läkare som jag har träffat nu.
Ja.
Gud ske pris.
Och den läkaren som du tänker nämna nu har jag hört jättemycket gott om. Så det är gott, du får tala om en av de bästa Tyresöläkarna som jag fattar det som.
Mm. Patrik. På, numera heter det husläkarna i Tyresö, tror jag.
Ja, de har
från
och med
1 april.
De har bytt ägare, ja.
Ja.
Han heter Patrik, vadå?
Fridblom.
Okej. Okay.
Mm. Ja, hoppas jag säger rätt nu så att det inte är Fridholm. Det där är... och inte bara han, utan jag har haft turen att få ett helt team med människor som är helt underbara. En cool sköterska.
Ja, nu kommer vi in till nästa grej. Cool.
Ja.
För du fick först alltså en hjärnblödning.
Ja, då tar vi det.
Ja, vi måste ta det så folk hänger med här. För nu är vi inne i nutid.
Jag ber om ursäkt.
Framför dig har du en...
Nu backar vi bandet så.
Ja, exakt. Du, tala om vad du har på bordet här.
Här har jag mot min, eller för att underlätta för min KOL och astma, det vill säga det vidga luftrören.
Du har en liten grej som du suger in luften.
Som jag suger in, ja. Ifall. Nu behöver jag inte använda den här så ofta med rätt mediciner i övrigt. Sen har jag druvsocker.
Ja.
Och, jag är diabetiker.
Om du får...
blodsockerfall, så har jag det. Ja. Och sen så har jag Fischerman. Men
det är bara för att du är med i radio här.
Ja, precis. En klar och tydlig röst.
Precis. Ja. Men du fick alltså en stroke och då kunde du inte fortsätta arbeta till en stroke.
Jag var ju helt sjukskriven, det tog en månad innan jag kom hem. Mm. Och sen så var jag på rehab av olika slag. Och sakta men säkert började jobba igen. Sen fortsatte jag jobba som tidningsbud.
Så du blev helt rehabiliterad? Du hade inga problem med rörelser? Folk som får stroke brukar ju tappa ena sidan och blir liksom förlamade eller tappa minnet. Allt sånt där.
Jag var ju på rehab, jag låg inne på Ersta gårdskliniken och såg vad en stroke kan medföra.
Ja. Hur gammal var du när du fick stroken?
46 blir det, va?
46 bara.
Stämmer. Mm. 46. Och såg hur man normalt sett drabbas av en sån här sak. Jag kan skratta mig lycklig.
Men blev du förlamad från början?
Nej.
Vilka symptom fick du när du fick din stroke då?
De enda symptomen, jag har bortsett ifrån att man fysiskt tappar allt. Precis allt. Gå 100 meter efter att du har fått en sån där sak, då är du helt slut. Då går du hem och sover sen.
Aha.
I flera timmar. Men det är minnet som rök först.
Närminnet?
Långtidsminnet? Långtidsminnet var det som kom tillbaks fortast. Jag fick för mig att jag bodde i Farsta fortfarande när jag själva verket hade bott i Tyresö i 10-12 år. Så att det kopplas på. Hjärnan kopplar på funktionen
efterhand
när den känner att den orkar.
Aha.
Så den tar hand om de viktigaste sakerna först, andning, hjärta och sånt där. Sen släpper den allting annat.
Okay.
Så att
det är därför det är därför det är svårt att gå och sådana saker då?
Jag vet inte om det är ett resultat utav det. Det kan jag inte svara på. Men som sagt, vad hjärnan är, det är en fantastisk historia som sköter väldigt mycket på ett sätt som man inte fattar.
Men hur lång tid tog det då innan du kunde gå tillbaka till ett vanligt jobb och köra bil och springa i trappor och sånt?
Ja, men köra bil, det gjorde jag en dryg månad efter att det här hände.
Det gjorde du.
Med en övervakare bredvid mig.
Jaha.
Min före detta som hade tagit hand om hunden kom upp med hunden och åkte med mig ut. Okay. Och kollade hur det verkade när jag körde. Det hade gått en månad.
För du bodde ute i Racksta?
Ja,
ute i Racksta. Du bor fortfarande ute i Racksta?
Ja.
För där måste man ju nästan ha bil.
Om man inte tycker om att gå väldigt mycket så måste man ha bil. Någon form av färdmedel.
Ja, nu har ni ju faktiskt fått en liten buss.
Sen ett litet tag. Ja, liten. Det är en vanlig buss.
Ja, men bussen har inte gått så länge. Den har ju tydligen...
Den började i slutet på förra året.
Ja, precis.
Ja. Och går hela, 6 turer om dagen.
Så att det krävs att man är bilburen. Om
ja,
inte man...
vill du gå ut och äta middag på kvällen så får du äta tidigt och snabbt. För bussen slutar gå väldigt tidigt. Så att du kan inte gå på bioforellen.
Nej, exakt.
Och ta bussen hem för att det är för sent.
Ja, just det. Ja.
Vi är inte betrodda med att vara ute så sent. Nämligen.
Och det glömde jag fråga. Hur kom det sig, nu avbryter vi din sjukdom. Vi ska fortsätta med det. Hur kom det sig att du bosatte dig i Tyresö och i Racksta? Hur kom det sig att du flyttade hit?
Jag hade länge haft en dröm om att bo så här.
Vad är så här?
Ja, halvt ute på landet. Stora tomter, mycket natur. Och sen dessutom, om man är hundmänniska som jag är.
Mm.
Så är det ju fantastiskt att kunna ha en rastgård på tomten. Och kunna gå ut och gå i skog och plocka svamp. Och naturen överhuvudtaget.
Vad har du för slags hundar?
Som det är just nu så har vi ingen hund. För att jag har inte orkat. På grund av alla andra sjukdomar som vi kommer
snart
till.
Ja,
men vi får se.
Men vad hade du för hund som slickade i ansiktet, ja, och väckte det?
Det, alltså, det var en blandras.
Det var en blandras. Mm.
Mellan Collie och Golden och lite andra. Det var den klokaste hund jag någonsin har haft. Och jag är otroligt tacksam att jag någon gång har fått haft en hund som Victor. För det är inte alla som får under hela sitt hundliv. Han var så otroligt klok.
Du kunde alltså fortsätta jobba på din arbetsplats trots att du hade fått en stroke. Vilka handikapp fick du då? Eller vad man nu kallar det för, begränsningar eller?
Ja, men jag brukar säga att det får andra människor, alltså mina psykiska handikapp, det får andra människor bedöma. För att själv så är jag ju så självgod så att jag anser att jag har inga.
Nej, men har din omgivning sagt någonting att du har blivit förändrad på något sätt?
Inte annat än att jag redan då började den här förändringen att bli ännu mer positiv.
Ja.
Att uppskatta livet mer än vad jag gjorde
innan.
Jag vet att jag satt ju väldigt mycket i sängen efter det här, för man var trött jämt hela tiden. Och tänkte massa tankar. Och det ena begreppet jag myntade då, det var att jag njuter så oerhört mycket av livet nu när jag inte längre tar det för givet.
Aha.
Därför att det felet man gör, eller man ska inte säga, jag gjorde, det var att, ja, men det här kan jag göra imorgon. Nu ska jag samla ihop pengar, så kan jag göra det här om fem år. Och allting, man planerade framåt som om man skulle leva för evigt.
Ja.
Eller nästintill i alla fall.
Ja.
Mer eller mindre odödlig. Och det jag upptäckte då, det var ju att man är inte odödlig.
Du blev plötsligt dödlig.
Det kan gå så fort. Så. Nästa, ja, det hade mycket väl kunnat vara så att jag aldrig vaknade upp igen.
Nej.
Och då hade jag kunnat sitta, nu hade jag inte det, men jag hade kunnat sitta med en miljon på banken. Jag hade kunnat jobba ihjäl mig i strävan efter det här och det här och det här. Den bästa kombinationen naturligtvis, ganska enkelt, men det måste tydligen hända något för att man ska inse det, i alla fall för att jag ska inse det. Det är att leva i nuet. Men ändå, man måste ju naturligtvis planera för fortsättningen. Men glöm inte bort att leva här och nu. Glöm inte bort att tänka varje dag att vad skönt det är att leva. För det är det faktiskt. Om man tänker efter, om man tar sig tiden och tänker efter.
Du har 100% rätt.
Tack.
Det har du. Men, nu får jag prata. Du har drabbats av fler sjukdomar.
Mm-hmm.
Vad händer sen då?
Det går fortare om vi räknar upp de jag inte har. För då spar vi lite tid. För 1,5 år sedan, i slutet på 2017, så rasade jag upp fullständigt. Då hade jag gått långtidssjukskriven sedan 2012 för artros, tarmfickor och dålig rygg.
Artros är ju lätt att få om man springer i trappor hela dagarna, va?
Samtliga de här tre sjukdomarna är enligt de som jag träffat i sjukvården mycket tänkbara. Tänkbart att de är relaterade till yrket.
Ja.
Artros, tarmfickor, nattarbetare, inte tillgång till toalett, dålig rygg, mycket lyft och tunga tidningar och så vidare. Alltihopa är tänkbart relaterat till arbetet.
Kunde du få det klassat som arbetsskada?
Det var ingen som överhuvudtaget kom på den tanken eller kom med det förslaget.
Nej.
När det här hände.
Vad var det som hände då? Rasade ihop rent fysiskt då alltså?
Jag orkade inte jobba på nätterna.
Nej.
Då.
För det är väl ganska farligt egentligen. Som jag fattar det så är det ganska farligt till exempel folk som jobbar på skift.
Mm.
Som ska sova lite här och tvärs och då. Att det kan vara farligt för kroppen. För kroppen är liksom en rutinmaskin.
Det var därför jag hellre faktiskt frivilligt jobbade 7 nätter i veckan istället för 5 nätter i veckan.
Ja, just det.
Därför att hade jag jobbat 5 nätter i veckan så ska man helt plötsligt leva ett annat liv på helgerna tillsammans med människor och då kanske vara vaken hela dagarna och sova på nätterna.
Ja,
ställa om sig helt och hållet. Och det tror jag att jag hade mått sämre av.
För det har jag hört från människor som jobbar på skift, att de får ju störd sömn.
Mm.
De har svårt att sova.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
Hur funkar det för dig som jobbar på nätterna? Kunde du sova när du kom hem? Eller när gick du och la dig?
Ja, jag sov större delen av sömnen var dagtid. Och sen så sov jag ett par timmar innan jag skulle jobba på natten.
Okay.
Så att jag gick och la mig vid 10:30 och gick upp 10:30 eller någonting sånt där. För att få ett par timmar sömn. Men stora delen sov jag på dagen. Men det passade jag ju då på att göra som nu på senare tid då, när min hustru arbetade.
Mm.
Så att jag kom hem, åt frukost tillsammans med henne. Och sen så arbetade hon och jag gick och la mig och sov. Och sen så när hon kom hem eller slutade arbeta, då var jag ju vaken igen. Så då kunde man äta middag och tillbringa kvällen tillsammans.
Mm. Du hade först hund, ja. Och sen träffade du din kärlek när du var frisk eller sjuk?
Ja.
För du hade bara du satt och var ensamstående med hund när du fick stroken?
Yes.
Ja.
Det var en internetträff faktiskt. Och det roliga var att det var på Aftonbladets chatt.
Det var en av de första chatterna. De var duktiga på det i början.
Ja. Ja. Och min numera kära hustru som då bodde i Göteborg, hon tänkte, hon var inne där hon, den ålderskategori hon höll till på. Där fanns det inga den dagen att chatta med, så hon gick in på en klass högre. Och så tänkte hon att den där gamla gubben, det är väl ingen fara att chatta med honom. Fjärde gången vi träffades, då flyttade hon upp till Rackstad. Då tog hon sitt pick och pack från Göteborg och flyttade in.
Vilken grej! Hur länge har ni varit tillsammans?
Vi har varit gifta 18 år.
18 år?
Ja.
Så trots att du hade haft en stroke,
ja.
Så liksom hon har ju verkligen sett dig.
Det får du fråga henne om, eller så är hon blind. Jag vet inte. Jag har inte sett någon vit käpp. Och jag har inte sett någonting sånt. Men det roliga är att hon flyttade upp medveten om att om det någon gång skulle komma till ett val mellan henne och hunden, då skulle jag välja hunden.
Det var din bästa vän?
Ja, det är så här att hunden har jag tagit ansvar för.
Ja.
Den har inte bett om att få komma till mig. Jag har skaffat den här hunden. Den klarar sig inte själv. Det gör hon.
Mm.
Hon klarar sig mycket väl själv. Så skulle valet komma så hade jag valt hunden. Nu är den hunden borta. Så att...
Men jag måste säga, det är väldigt positivt tycker jag, att vara så här tydlig.
Ja, men det visste hon.
Ja, för Absolut. Det är väl ganska bra egentligen att vara så tydlig. Då blir det ingen tjafs.
Vi pratade väldigt mycket med varandra i telefon.
Ja.
Innan hon flyttade hit. Så att, vi visste, tror jag, mer om varandra än vad de flesta gör när de flyttade ihop. Till exempel att vi tyckte om samma typer av fisherman. Att vi båda rökte då och rökte inomhus. Och vilken typ av cigaretter.
Det
är saker som faktiskt spelar roll.
Men blev ni förälskade när ni chattade? Eller blev ni förälskade när ni pratade i telefonen? Eller blev ni förälskade när ni träffades? Du kan ju svara för dig då.
Ja, jag vet. Vi pratade ju mycket, det här ska man inte säga egentligen, men det är preskriberat i det här laget, när hon var på jobbet.
Mm.
Hon jobbade på Härryda kommun på ekonomiavdelningen.
Oj, ja. Mm.
Och jag blev kär i henne när hon förklarade vad en kreditfaktura, hur man skrev ut den för en tjej som nyss hade börjat. Det hörde jag, för hon gick ifrån.
Ja.
Och så hörde jag att vad bra hon, inte irriterad, inte nedlåtande, ingenting, utan bara väldigt pedagogiskt och snyggt så lärde hon den här personen på 5 minuter hur man hanterar den här saken. Så när hon kom tillbaks till luren så sa du så här, jag tror jag är kär i dig.
Det var det mest oromantiska egentligen, men väldigt romantiskt ändå. Det måste man ändå säga, du såg henne, då hade ni alltså inte träffats. Hade ni sett foton på varandra?
Nej, vi hade inte träffats. Vi hade inte sett foton på varandra. Nej. När jag åkte ner till Göteborg,
ja.
Så visste jag att där kommer att stå en tjej med väldigt, väldigt långt rött hår.
Aha.
Det var det enda jag visste. Ingenting annat.
Hon
visste att jag skulle ha en dahlia knapphålet. Nej, det, nej.
Men hur är det då träffats när man träffar en person på nätet?
Mm.
Så bygger man ju upp en bild av en person. Eller när man pratar med en person eller hör en röst.
Jag skulle säga att på rätt premisser, det vill säga att man är ärliga mot varandra.
Ja.
Att man inte, för det är lätt att luras på nätet, det ska man inte glömma bort. Du kan ju lura skjortan av folk.
Ja.
Men under förutsättning att du är extremt ärlig och talar om precis vad du tänker och tycker och hur du är och har kommit underfund med, för det var viktigt i det här fallet, jag hade kommit underfund med vad jag inte ville ha. Viktigast av allt, vad jag inte vill ha. Det där, för det funkar inte.
Nej.
så är det en fördel att träffas så. Därför att du faller inte för någonting annat, utan du faller för personen. Du faller för det som finns inuti. Du faller inte för en bild.
Precis.
Så att på det sättet så tycker jag att det är ett plus.
Två själar som möts.
Ja, det är ett plus.
Nu får du fortsätta med din... Nu har vi liksom i alla fall berättat om det som är väldigt kul att få höra om. För kärlek är ändå det viktigaste av allting. Vad hände sen med dina sjukdomar? Du bröt ihop då?
Ja.
Ja, men du... Det, här med
det var så här att min dåvarande underbara husläkare, Lina Davidsson, konstaterade att du ska inte jobba som tidningsbud längre.
Nej.
Därför att de här tarmfickorna, artrosen och ryggproblemen gör att, nej. Så jag sjukskriver dig som tidningsbud helt enkelt.
Ja.
Och så gick det länge och väl.
Blev du sjukpensionerad?
Vanligt sjukskriven. Och fick inget erbjudande om rehab från företaget jag jobbar på. Efter 36 år, 7 nätter i veckan. De hörde inte av sig överhuvudtaget på 5 år. Inte ett samtal, inte en kontakt från företaget på 5 år. Trots att vi under tiden så bytte jag arbetsgivare, de bytte arbetsplats.
Just det, okej.
Och så vidare och så vidare. Men sen då, 2017, slutet. Så jag fick sämre och sämre ork. Jag kopplade det till artros och annat. Jag fick väldigt svårt att andas, speciellt på nätterna.
Mm. Men du har varit rökare hela ditt liv?
Jag har varit rökare och jag har varit storrökare.
Mm. Men och då, är man van då? Jag har aldrig rökt. Mina föräldrar rökte. Så jag, men rökare hostar ju ganska mycket. Och
jag hostar väldigt mycket.
Ja, och det vill liksom ingå i liksom, tänker man på att det kan vara något annat än bara rökhosta?
Nej, inte så länge du bara hostar. Vi är ju duktiga, och det tror jag gäller alla människor, eller mer eller mindre i alla fall, på att nej, men det är inte, det beror inte på det här, det är inte så farligt. Och jag hostar inte så mycket, men det gjorde man ju. Men när jag började få svårt att andas, vi har ju en skräck, och det är att dö kvävningsdöden, för det är vad du gör, vad som händer när du får KOL.
När fick du konstaterat KOL?
Det kom när vi nu kommer fram till oktober 2017. Då rasade jag ihop fullständigt. Jag var knappt kontaktbar, så att min hustru fick köra in mig till sjukhuset. Och där konstaterades dels en kraftig infektion i hela kroppen. Det konstaterades en fullt utvecklad diabetes med skyhöga sockervärden.
Och det hade du inte fått veta innan?
Inget av det här hade jag en aning om. Utan jag är ganska smärttålig, så att jag kämpar på ändå. Liksom. Jag bryr mig inte så mycket, eller jag har inte brytt mig så mycket, ska jag säga kanske. Och sedan, strax efter det, så konstaterades att jag hade en allvarlig KOL. Det vill säga jag hade 24% lungkapacitet kvar.
Oj.
Det är stadie 4, det är det sämsta stadiet.
Mm.
Och hamnade då hos en KOL-sköterska, Birgitta, som jag frågade henne vad det innebar för något.
Mm.
Och sa det att nu vill jag att du är absolut ärlig mot mig. För att något annat är jag inte betjänt av. Jag måste veta så att jag kan förbereda mig mentalt och på annat. Så där. Kommer jag att dö kvävningsdöden? Ja, så det vi kan göra nu, det är att försöka se till så att det inte blir sämre. Försöka hejda utvecklingen. Och sen så kommer du då så småningom att få gå på syrgas. Och sen så kommer du att dö kvävningsdöden.
Mm.
Bra, sa jag. Då vet jag. Då vet jag att jag ska försöka kämpa emot den här KOLen. Så länge så att jag hinner dö av något annat. En ny hjärnblödning, en hjärtattack, överkörd av en lastbil eller varför inte en ledbuss. Vad som helst som går fort, till skillnad från en långsam död i KOL. Och där hade vi då utgångspunkten för mig. Och det i kombination med att det dök upp fantastisk personal på Aleris Tyresö. Dels KOL-sköterskan, dels sjukgymnast, Claudia, dels arbetsterapeut, Linda, diabetessköterska, andra sjukgymnaster som har varit inspiration, så till en milda grad Och så de gav mig rätt förutsättningar som jag inte hade haft förut. Läkaren Patrik gav mig rätt medicin och rätt medicinering, experimenterade, bytte ut, kollade, och här har vi det här med kontinuiteten.
Mm.
Han sa, nu provar vi den här medicinen. Och så provar vi den dosen. Och så kommer du tillbaka och så talar du om för mig hur du har reagerat på det.
Mm.
Och så styrde han och så ändrade han och styrde och ändrade och styrde och ändrade. Så att senaste gången jag mätte så hade min lungkapacitet gått upp till 34%.
Den har gått upp alltså?
Och det ska inte gå.
Nej, vad fantastiskt.
Det som är dött i lungorna är dött.
Ja.
Det kan jag aldrig få.
För cool tillbaka. Är att de här lungblåsorna...
De här små, 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 de som fixar med syret och skickar ut gifter och så här. Mm. De dör. Och de kommer aldrig de kommer aldrig till liv igen.
Fast du kan träna upp dem du har tydligen.
Jag kan träna upp muskulaturen runt omkring.
Mm.
Jag kan träna upp min kondition överhuvudtaget. Så att faktum är att för ett par veckor sedan så gick jag 1,5 mil på en dag.
Du gick 1,5 mil?
När jag var som värst ett par år innan jag säckade ihop, ett par år innan, så då kunde jag inte gå 100 meter upp till brevlådan utan att stanna och flåsa.
Det låter som ett mirakel.
Det är ett mirakel, och det miraklet är skapat av, som jag sa, rätt förutsättningar. Fantastiskt duktig och kunnig personal. Och sen så får man vara lite envis själv också. Till saken hör ju, och nu kommer du att tro att jag är tokig, alla som lyssnar kommer att tro att jag är tokig, men när jag gick 1,5 mil så var det dåligt väder ute. Och liksom så stark är jag inte så att jag orkar gå i blåst och sånt här, va? Utan det gick jag inne på en dag, hemma.
Jaha!
Det är 10 meter, det är 10 meter, det är 10 meter, det är 10 meter, det är 10 meter.
Skojar du? Du gick...
Nej, jag skojar inte. Jag gick 10 meter vardera hållet fram och tillbaks tills jag hade gått 1,5 mil. Och jag har den här som bevis.
Ja, du har en sån här...
Aktivitetsarmband.
Ja, ja.
Det här kallar jag för min andra hustru.
Den håller ordning på dig?
Ja, den håller ordning på mig. När jag har suttit för länge så talar den om det för mig.
Mm.
Bzzzt, säger du då. Mm. Nu får du röra på dig. Och så när jag har rört på mig och gått upp och gått ett tag så får jag beröm. Bravo.
Men Bosse Gripenfors, du ser ju väldigt frisk ut.
Tack.
Du ser inte
men jag ut... ser ändå inte hälften ut så frisk som du gör.
Jag är bara programledare, det är det vi ska prata om. Men om man har så här mycket sjukdomar som du ändå har haft, eller har.
Mm.
De flesta människor blir ju ganska deppiga. Alltså mentalt. Vad tror du den här positiva inställningen till livet som du har gjort att du har fixat det? Hur många går 10 meter fram och tillbaka hemma utan de sätter sig framför tvn och äter chips?
Ja.
Man tar inte tag i det här. Du tar tag i dina grejer.
Ja, men det som jag försöker tala om för de människor jag träffar på rehabgymmet på Aleris. Det är det att det värsta man kan göra när man är så här sjuk. Man är gammal och sjuk, och även om du är ung och sjuk, men framförallt gammal och sjuk. Det är att komma hem eller stanna hemma och sätta dig i fåtöljen eller soffan och göra ingenting.
Exakt.
När du har cool så är det dagsform som gäller. Vissa dagar orkar du mer, andra dagar orkar du mindre. Men om du åker till gymmet och så kör du 5 minuter, det är det du orkar. Och så pratar du lite skit med dem som är där och får lite social...
För du går regelbundet alltså?
Två gånger i veckan.
Aha,
och så har jag gym hemma också. Så är det bättre än att sätta dig ner och göra ingenting. Därför att då blir du garanterat sämre.
Ja, exakt.
Även om du går på rehabgymmet och kämpar och sliter som ett djur och inte blir bättre.
Mm.
Så har du i alla fall inte blivit sämre. Så att du kan se på allting från flera olika håll. Du väljer ofta själv. Ska jag se på det här negativt eller ska jag se på det här positivt? Säg att du vaknar en dag... När det ösregnar och blåser ute. Och så tänker jag, fy fan. Mm. Ursäkta, svordomen. Det här var inget roligt. Eller så vaknar du och så tänker du som jag har gjort sedan 99. Yes! Jag fick en dag till. Det regnar, ja. So what?
Precis.
Jag lever.
Ja.
Jag har chansen att leva tills det kommer solsken igen. Du väljer ofta vilket håll du ska se på saker ifrån. Och insikten när man har alla de här sjukdomarna och är gammal, det är ju det att alternativet, ja, det är inte roligare.
Nej.
Det är bra mycket tråkigare. Ja. Jag vill leva. Jag vill leva mer än vad jag någonsin har velat förut. Jag njuter av livet mer än vad jag någonsin har gjort förut. Och hoppas att, och tror att jag ska kunna få göra det länge till.
Ja.
Och ska jag kunna göra det länge till, så måste jag kämpa.
Precis.
Sen är jag medveten om att det kan vara slut imorgon. Mm. Men då har jag åtminstone dött lycklig. Och jag dessutom, det måste jag få säga.
Ja.
Jag kan dö imorgon. Det betyder att jag kan säga vad jag tänker och tycker på ett annat sätt än vad jag kunde förr. Jag kan tala om för människor, men du, den där åsikten du har, den kan du stoppa upp någonstans. Mm. För den är så dum. Om den personen blir förbannad och slår ihjäl mig, så att jag skulle ändå dö snart. Så att det gör inte så mycket.
Det där måste vara en ganska befriande känsla.
Ja, den är så, ja, otroligt befriande.
Ja.
Och det är ju samma sak. Om man nu ska säga det. Jag vet inte om jag ska ge dem några tips. Men om mina arbetsgivare, jag misstänker att de gärna skulle sparka mig.
Alltså, du är fortfarande anställd?
Jag är fortfarande anställd, ja, ja. Mm. Jag är inne på mitt 44 år snart, ja, som tidningsbud. Om de skulle komma och säga till mig, men du kan inte prata så, du kan inte säga såna där saker, som jag kan bevisa som är sanna, så vad kan de göra? De kan sparka mig. Och jag har i alla fall inte jobbat på 7 år. Och jag är 66 år gammal. Mm. Hur kan de göra mig illa?
Mm. Och det tycker jag är roligt nu. De som vågar säga som det är, det är ofta unga människor som tänker att det gör inget. Eller så är det människor som har passerat sin karriär.
Mm.
För då har man heller ingenting att förlora.
Medans
människor mitt i karriären idag är ganska försiktiga med vad de vågar säga. De är rädda för att stöta folk. Så det är ganska skönt, tycker jag. Nu. Jag är precis nybliven pensionär sedan en månad tillbaka.
Synt.
Ja, tack så hemskt mycket. Jag har gått för tidigt dessutom. För att jag tänker samma sak som du.
Mm.
Jag är 62.
Mm.
Och min mor var inte frisk speciellt länge efter att hon blev pensionär. Mm. Så jag tänker att man kan inte tro att man ska leva till att man är 80.
Nej.
Så att jag tänker, har jag möjlighet så går jag så tidigt som möjligt.
Mm.
Därför att man kan inte skjuta på allting till framtiden.
Väldigt klokt. Ja. Men tyvärr så är det så att när jag predikar just det här du säger för många, så är det som att de tar inte in det.
Nej.
Inte förrän det händer någonting. Tyvärr, så de flesta behöver att det händer någonting.
Ja.
Få är så kloka så att de inser det ändå.
Ja, jag blev dödlig när min mamma blev sjuk.
Ja.
Då fattade jag att shit, man kanske bara blir frisk när man är 68.
Mm. Så hade man insett det här när man var 20, så hade man levt ett annat liv.
Ja.
Men å andra sidan, och där är också en av mina käpphästar, att sitta och ägna sig åt att ångra
det, går inte.
Det man har gjort, det blir inte ett smack bättre av. Det förändrar ingenting. Däremot kan man ta lärdom av saker och ting och leva bättre framöver.
Du har helt rätt. Vet du vad?
Nu är tiden ute.
Nej, det var inte så. Jag tänkte att vi har kört här lite längre än man brukar, för du är en intressant person. Jag tycker du får komma tillbaka till den här studion sen, för att alla såna här positiva grejer tror jag folk behöver höra. Därför att din inställning, trots alla de här saker som händer dig, så är du en extremt levnadsglad människa.
Tack.
Sådana människor behövs överallt. Tack. För att inspirera andra.
Det är min mission, då ska jag berätta om min positivism nästa gång.
Positivism?
Det är väl min religion.
Det är din religion. Då kör vi positivism här på Tyresradion. Tack så mycket för att du kom hit på oss och berättade det här.
Tack för att jag fick komma.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.